Idag ska vi prata om diakoni. Och när jag fick det ämnet så tänkte jag, det var ju inte direkt min paradgren. Det var min första tanke. Och så tänkte jag, det ska bli intressant att studera vad skriften liksom talar om och sådär. Och ärligt talat måste jag säga att man känner sig ju lite dömd. Det är ett ämne som kan vara, alltså det handlar om, det är lite hårt ibland när man läser vissa texter. Så det känns liksom i hjärtat. Så jag hoppas att ni är beredda på att bli lite dömda idag. Nej. Jag är inte ute efter skam i det, men om det är så att anden liksom pekar på någonting i våra hjärtan, då ska vi vara öppna för det och så ska vi låta Gud jobba med oss. Det är så jag tror att ordet fungerar. Vi läser det, det påverkar oss och så behöver vi gensvara mot det på något sätt. Och så håller Gud på i en process. Jag tycker att det här, såna här tillfällen blir jättebra om vi liksom får till en dialog och ställer frågor och sådär. Anledningen till att jag har på mig mikrofonen att vi ska spela in de här grejerna. Vi har lovat att försöka spela in alla som kommer hit för att se om vi kan få så att vi har alla ämnen inspelade. Annars så skulle jag lika gärna kunna stå här och prata utan. Det är liksom inte det som är det viktiga heller. Men om ni nog ställer frågor så kommer jag upprepa frågorna så att vi får in med det på inspelningen. För vi har ingenting som fångar upp det på det sättet. Rent praktiskt så går det till som så här att vi ska titta lite grann på del 1 nu, 45 minuter, eller ja, snart 40 minuter. vad Bibeln har för bild av diakoni. Vi kommer gå igenom lite grann från, vi börjar i det nya testamentet, för jag tycker att vi ska börja med Jesus. Det är liksom det som är huvuduppenbarelsen om vem Gud är. Och sen så tittar vi i det gamla testamentet och läser det i ljuset av Jesus. Och sen fikar vi. Efter det ska vi prata lite grann om vem handlar om egentligen och vad kan vi göra och lite sådär. Men ställ frågor och så. Känns det okej? Okay? Bra. Jesus, vi ber att du ska vara närvarande. Tackar dig för att du alltid är med när vi samlas. Vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du ska öppna det och tala till våra hjärtan. Amen. Själva ordet diakoni hittar du inte här. Minns du inte om du har en hyfsat normal översättning. Det är inte ett ord som vi har liksom nödvändigtvis i svenska bibeln. Ordet diakon finns i den grekiska grundtexten, om jag inte helt ute och cyklar, men översätts med församlingstjänare. Och det ställe man kan läsa om det, det är från Apostlagärningarna kapitel 6. Det står det så här. Det här är under den första tiden i församlingen. Den heliga ande har fallit och församlingen växer. Och så står det vid den tiden när antalet lärjungar växte. Apostlagärningarna kapitel 6, vers 1. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Om ni hade bilden av att den första församlingen höll sams alltid och inte hade problem så kan ni glömma det nu. Då kallade de 12 samman alla lärjungar och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder och systrar. Utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själv ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige ande. Dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Man förde dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började att lyda tro. Så grundproblematiken var helt enkelt så att i den första församlingen så då hade man allting gemensamt. De som blev kristna, frälsta och gick med i kyrkan sålde allt de ägde och hade och liksom kom och la ner det för apostlarnas fötter som det står. Alltså de delade ut till var och en efter dens behov. Men vid den här dagliga matutdelningen så tyckte man, ja, så ska vi läsa mellan raderna eller vi behöver inte läsa ens mellan raderna. Det står helt enkelt att de tyckte att de som delade ut maten var lite rasistiska. De grekisktalande judarna fick inte gå före de hebreisktalande judarna, eller de tyckte att de hebreisktalande judarnas änkor fick mat först och så vart det inte mat kvar till de andra. Det var liksom en problematik så. Och det här var apostlarna tvungna att hålla på och rodda i, och så säger de så här, men nu översätter jag fritt. Vi slösar tid på det här. Vi ska syssla med ordet och bönen, det vill säga vi ska be och vi ska predika. Vi behöver andra som kan göra de här uppgifterna. Och så utser man 7 personer som är fyllda av den helige ande. Och en av dem är den första martyren, Stefanus. Det var liksom ett sätt att lösa ett problem bara. Problemet utkom ifrån att man ville att människors behov skulle fyllas. Anledningen till att man ville att behoven skulle fyllas måste ju ändå på något sätt vara att man ville lyda Jesu ord. Häng med till Matteus 25. Och det här kommer upp på skärmarna bakom. Det här kanske är ett av de mest citerade bibelställena när det gäller just goda gärningar eller diakoni eller vad man nu ska välja att kalla det för. Då står det så här. Det är Jesus som talar. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varann som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Och ska kungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni mina fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Och ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, gå bort från mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, jag var naken och ni klädde mig inte, jag var sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte det inte? Då svarar han dem, jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga ska gå bort till evigt liv. Men någon som känner sig dömd än? Det är jättelätt att känna sig dömd när man läser det här. Ärligt talat, jag har ju inte gjort mer för människor än vad jag har gjort mer för människor. Så ärlig måste jag ändå vara. Om vi tar det här exemplet. Den här texten om vad Jesus säger att vi ska göra och inte ska göra. Och tittar lite närmare på den, så är det ganska tydligt att Jesus ställer det som kriterium för att komma in till himlen eller inte. Nu ska vi inte liksom läsa in för mycket av det här, men Jesus ser väldigt, väldigt allvarligt på det här. I den här berättelsen. Det här är inte en liknelse, det här är en berättelse. Det är Jesus som berättar, det står inte att han berättar en liknelse för dem. Så är det kriteriet om du hjälper andra som visar att du tillhör Guds riket eller inte. Det är inte så att jag står och predikar en gärningslära. För att i himmelriket så är det så att allt som sker, sker av nåd. Allt som sker, sker av nåd. Men om vi tar det här, den här texten och så tittar vi på hur de levde i den första församlingen i Jerusalem, så blir det inte direkt lättare för samvetet. För så långt jag är medveten så har ingen av oss sålt allt vi äger och har och gett till församlingen för att församlingen ska dela ut. Med det sagt så är det viktigt att påpeka att det finns fler exempel på församlingar i Nya testamentet som inte hade allt gemensamt än vad det finns exempel på församlingar i Nya testamentet som hade allt gemensamt. Den församling vi vet gjorde på det sättet, det var församlingen i Jerusalem, alltså den allra första kristna församlingen. Det finns väldigt lite som tyder på att alla kristna församlingar hade det på det sättet. Och det finns anledningar till det, men det är ett helt annat bibelställe. Det blir lite lättare för samvetet om vi tittar på vad Paulus skriver i Romarbrevet. Det är jag med på. I Romarbrevet 12 och 13 så skriver han så här. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga med att visa gästfrihet. Och när jag läser de här texterna då kopplar min hjärna automatiskt på de heliga. Ja, men det är ju de kristna. Här pratar vi om att hjälpa församlingen. Det är jag ju inte heller fantastiskt duktig på i alla livets lägen, men det är ju lättare att tänka att jag ska åtminstone hjälpa de som jag liksom har i min omedelbara närhet än att jag ska hjälpa alla överallt. Det står inte att jag ska sälja allt jag äger och har, utan det står att jag ska hjälpa dem med vad de behöver. Och jag ska vara ivrig och visa gästfrihet. Så tittar man lite närmare på ordet gästfrihet, för det kan vara intressant i det här sammanhanget i alla fall, tycker jag. Nu är jag ingen grekisktalande teolog, men det står, det ordet är, ni får ursäkta uttalet, men det är filiosenia. Filio är kärlek. Och senia kommer från ett bygger på xenos, X-E-N-O-S. Och betyder främling. Eller de andra. Eller någon som du inte känner. Så. Och det är vad ordet gästfrihet betyder. Kärlek till främlingar. Vi ska hjälpa dem heliga med vad de behöver. Vi ska vara ivriga och att hjälpa främlingar. Vi ska visa kärlek till främlingar. Vi ska sträcka oss utanför oss själva och vår egen lilla klick. Det här är vad jag, när jag börjar ana vad diakoni handlar om. Det handlar i princip inte så mycket om vad vi ibland gör det till. För när jag tänkte diakoni i början så tänkte jag så, men det är ju alltså en diakonal verksamhet. I min hjärna så hade jag frikopplat det från vad vi kallar för evangelisation. Lite grann. Kanske att jag är färgad över hur kyrkokulturen ser ut i Sverige och att man kan faktiskt vara anställd som diakon i Svenska kyrkan. Utan att nödvändigtvis, det finns diakoner som sysslar med evangelisation också, men det finns ju de som enbart jobbar med den sociala verksamheten. Och i mitt huvud så var diakonal verksamhet enbart social verksamhet. Men här börjar jag inse att vänta nu, det här konceptet är ju uråldrigt. Själva idén om att visa de andra, om vi ska använda det uttrycket, det är fel uttryck för det finns inga andra i Guds rike, det finns bara vi. Men att visa främlingen kärlek, att visa främlingen gästfrihet, visa dem någon som jag inte nödvändigtvis bryr mig om ni förstår vad jag menar. Det ingår inte i min innersta krets av människor. Att visa dem samma kärlek som jag visar alla andra och hjälpa dem som har behov, det är inte ett nytt påfund. Faktum är att det är ett väldigt gammalt påfund. I den femte Moseboken, kapitel 10 och vers 12, så står det så här. Och nu då, Israel, hela landet Israel, vad begär Herren din Gud av dig? Ja, bara att du fruktar Herren din Gud. Att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Så att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag idag ger dig för att det ska gå dig väl. Märk, för att det ska gå dig väl. Se, himlarna och himlarnas himmel och jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk som det är idag. Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. Ganska skönt bildspråk här. För Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas herre. Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan. Han är inte partisk och han tar inte mutor. Bara en kort passus. Att Gud inte är partisk och att han inte tar mutor är uppseendeväckande för en dåtida Mellanöstern människa. Därför att bilden av gudar har ju nästan alltid varit: om jag ger dig det här så gör du det här för mig. Alltså man köpslår med guden. Man mutar. Lite så. Om jag ger dig, om jag offrar mitt barn till dig så får du göra så här. Är det den extrema versionen av det? Här säger Gud att han, jag är inte sån. Jag är inte partisk. Jag tar inte mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen. För ni har själva varit främlingar i Egyptens land. När en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor bland er ska räknas som infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själv varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Alltså, Gud säger redan i liksom den första omgången av böcker i Bibeln att han älskar inte bara Israels folk, alltså han älskar judarna, det står, men han älskar främlingen. Den är faderlöse och änkan. Och det här är liksom ofta när Bibeln pratar i de här termerna så är det liksom en inkluderande fras som gäller alla utsatta i samhället. Främlingen, änkan, faderlöse. Det finns en del bibliska termer som liksom betyder olika saker. När man säger främlingen, änkan och faderlöse, då pratar man om de som är utsatta i samhället. När Jesus till exempel säger ja, men profeterna och lagen, det är en sån där fras som kommer lite då och då. Då menar han Gamla testamentet. Så det är liksom ett sätt att prata om en grupp bara för att benämna den gruppen. Så den faderlöse, änkan och främlingen betyder helt enkelt de som inte hade någon annan att komma till. De älskar Gud. Och han befaller judarna att älska dem också. Så mycket som de älskar sig själva. Det här är inte alltid nödvändigtvis den bilden som vi har av det gamla testamentet med lagen och allt det här. Men det här var väldigt tydligt. Du ska älska främlingen som du älskar dig själv. För det är ju så här Gud är. Han älskar alla människor. Han älskar alla människor även på gamla testamentets tid. Det var inte bara judarna som han älskade då. Han älskar alla människor. Och judarna som är Guds folk är kallade att reflektera Guds karaktär. På samma sätt som vi som är Guds folk är kallade att reflektera Guds karaktär. Nu ska vi ju ärligt talat säga att judarna som liksom levde under gamla testamentets tid inte alltid hade 100% koll på vem Gud var. Här prickar man jätterätt. Det är en annan femma. Vi kan ta ett exempel till. Nu faller bort det. Jag läser det så får ni hänga med ändå. Tredje Mosebok 19:33-34 så står det så här. När en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Tredje Mosebok 19:33-34. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. Jag förstår. Det finns två anledningar till det, till att vi ska liksom, eller till att judarna skulle älska främlingen, den faderlösa och änkan. Och det första var att Gud är Gud och han älskar alla. Och ni är Guds folk. Ni ska göra som jag är. Det är liksom den första anledningen. Den andra anledningen är ni har själva varit främlingar. Ni har själva varit förtryckta. Alltså när Gud säger det här till Israels folk är det ju när de har liksom blivit förda ut ur Egypten, befriade från slaveriet som de hade 400 år och liksom kommit in i det förlovade landet. Och då sätter Gud en ny typ av liksom regelbok. Förtryck inte folk. Ni har varit där. Ni vet hur dåligt det är. Det här är Guds ultimata sätt att hålla på med förändring. Alltså när Gud ser någonting som inte funkar då befaller han oss att göra tvärtom. Det vill säga när det finns rasism och förtryck och alla de här bitarna, då säger Gud, jag är precis tvärtom. Det är så vi bekämpar det. Det finns ju lärdomar att ta av det idag. Nu kan vi ta det här exemplet från 5 Mosebok 24 där det står, du ska inte förvanska rätten för en främlinge eller en faderlösa. Du ska inte ta en änkas kläder i pant. Det kommer samma resonemang igen. Du ska komma ihåg att du har varit slav i Egypten och Herren din Gud har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iaktta det här. Det här är inte en rekommendation från Gud. Det här är en befallning till hans folk. Ta hand om de utsatta. Förtryck dem inte. Han går så långt så att han säger att när du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åkern då ska du inte gå tillbaka och hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Och ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. Och när du slår ner dina oliver ska du inte sen liksom gå tillbaka och söka igenom grenarna. Det som finns kvar, ja, det ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. När du plockar druvorna i din druvgård ska du inte göra någon efterskörd. Var nöjd med det du får första gången. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta det här. Det här var det sociala skyddsnätet som staten hade på den tiden. Det vill säga om du ägde land, för då var du rik. Om du tog hand om, liksom när du skördade ihop det, så fick det vara bra med det du fick första gången. Du behöver liksom inte gå upp och plocka upp alla småspillrorna. Det finns de som har det sämre än dig, låt dem ta hand om det. Det går så långt när det gäller befallningarna till sitt folk. Och där kan du läsa när du kommer hem ifrån 5 Mosebok 4:22-29. Att den här gruppen, främlingen, faderlösa och änkan, får ta del av tiondet. Hänger ni med här? I Gamla testamentet, enligt lagen då, så skulle ju 10% av allt man skördade, allt man liksom hade i typ av ägodelar, det skulle skänkas till templet. Därför att prästerna och leviterna, de som sysslade med att underhålla templet och ta hand om det, de hade ju ingen egen mark, så de var tvungna att få ta del av det. Och så står det att även den faderlösa änkan och främlingen ska ta del av de här gåvorna till templet. Det var så Gud säger åt sitt folk att samla ihop skatt till templet och sen delar ut till de som behöver. Och vi hittar det här temat. Om du läser Gamla testamentet med det här i huvudet så kommer du hitta jättemycket referenser just till de här grupperna. Den här frasen återkommer väldigt ofta. Och det är också så att det är en av de absolut vanligaste anledningarna till att Gud dömer ett land. Och det land han dömer är ju allt som oftast Israel eller Juda. eller ledarna. Alltså, kungarna bedömdes väldigt ofta utifrån hur bra de tog hand om de fattigaste och de mest utsatta grupperna i samhället. I Malaki 3 och 5 så säger Gud så här genom profeten: jag ska komma till er och jag ska hålla dom. Jag ska vara snabb och vittna mot trollkarlar och äktenskapsbrytare och de som svär falskt och den som vägrar arbetaren hans lön. De som förtrycker änkan och den faderlösa och som vränger rätten för främlingen. Men de som gör allt det här, de fruktar inte mig, säger Herren Sebaot. Alltså, hänger ni med på hur allvarligt Gud ser på den här typen av främlingskärlek som de skulle ha? Hänger ni med? Vad som också är viktigt att förstå, det är att den här idén om just gästfrihet, den är ju inte unik för Gamla Testamentet. Den är inte på något sätt unik för just den judiska kulturen. Och alla ni som har vänner från kulturer som inte nödvändigtvis är svenska vet ju hur gästfria andra kulturer kan vara. Jag vet inte om ni har varit hemma hos... Jag blev under mina tonår så blev jag hembjuden till en iransk familj som vi hade som vänner. Jag tror de har flyttat härifrån nu. Och jag skulle liksom bara hjälpa en av grabbarna i familjen med matten. Men du vet, det var ju 8 sorters ris som bjöds på. Så var det var ju en hel festmåltid som framdukade bara för jag skulle komma här dit. De undrade om jag ville ha lite mat. Så här, ja, men inte... Kom igen, lite perspektiv på saken. Jag hjälper ju bara grabben med några mattetal. Hej, man bjuder på allt. Och den här gästfriheten, den finns i fantastiskt många kulturer. Den är inte på något sätt unik för judarnas kultur på den tiden heller. Därför att när man reste, och det här var ju liksom också vedertaget, när man var ute och reste så fanns det ju inte ett hotell man kunde ta in på. Det fanns inte så där fruktansvärt många liksom motell heller, men det fanns en gästfrihet inom landet. Och man tog hand om det sina. Det var lite så man resonerade. Om du ska ta dig från Jerusalem till Jeriko, om det var mer än en dags vandring, då var du tvungen att stanna någonstans på vägen. Och då var det naturligt att bjuda in och bjuda på mat. Och hela den. Det som är i ögonfallande, om man jämför det här med andra texter från samma tid, det är befallningen om att älska främlingen. Befallningen att behandla människor som inte nödvändigtvis tillhör din sociala grupp precis som alla andra. Den var inte vedertagen. Det var inte så kulturerna funkade. Och det är inte alltid så kulturerna funkar idag heller. Men det sticker ut. De två anledningarna alltså till vad vi kan kalla för diakoni utifrån det gamla testamentet, de är: Gud älskar. Och ni har själva varit utsatta för den dåliga sidan av det här myntet. Gör det som är bra. Alltså Guds sätt att vända på en situation. Guds folk ska demonstrera det som var fel genom att göra det som är rätt. Hänger ni med på det resonemanget? Det är de två anledningarna till att Gud befaller sitt folk liksom. Så här är jag, säger han. Ni ska reflektera min karaktär. Och det är samma principer som gäller i det nya testamentet. Ja. Tänk så bra. I Efeserbrevet, att Gud är kärlek i det nya testamentet, det är ju inte någonting som jag behöver argumentera jättemycket för. Eller? Behöver jag bygga caset att liksom Jesus älskar alla? Räcker ju med att säga Johannes 3:16, till så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Liksom det är kärleken. Nya testamentet är ju kärlek, 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 kärlek. Och vi ibland missar att gamla testamentet är samma sak. Det är kärlek, 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 enbart. För att så som Jesus är, så är Gud, punkt. Det är så vi ska se på, även på fadern. Och vi har varit utsatta för motsatsen. Vi har varit utsatta för att inte vara älskade. Vi har varit utsatta för att inte vara inkluderande. Och nu behöver jag inte nödvändigtvis lyfta upp varenda individ här. För att i Efeserbrevet 2 då skriver Paulus: också er, alltså alla vi kristna, har Gud gjort levande. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare så levde ni i dem, alltså synderna, på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, Satan, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen så var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, ja, det är en sån fantastisk förklaring. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Vad Paulus säger här, det är att ni var döda för Gud. Så mycket främling det bara går att vara. Alltså, Paulus säger, eran relation med Gud, den var precis lika mycket som ett lik har med dig. Total främlingskap. Det fanns inte ett uns av gemenskap där. Men när ni var i den situationen, fortsätter han i vers 13. Men nu, genom Kristus Jesus, så har ni som tidigare var så långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Är ni med på parallellen som jag drar här? Därför, vers 19, är ni inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare med de heliga och ni är medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Precis som judarna var slavar i Egypten, så var vi långt borta från Gud. Jesus har gjort allt för oss. Precis allt. Och det ultimata exemplet på just självutgivande kärlek, det är ju ändå Kristus på korset. Liksom så. Vi är kallade att imitera honom. Imitera honom. Romarbrevet 15:7 skriver Paulus, ta därför emot varandra som Kristus har tagit emot er. Det är hyfsat förutsättningslöst, vänner. Eftersom jag har blivit mottagen av Gud genom Jesus, ska jag ta emot andra. Jag ska visa kärlek till andra. Till Guds ära, dessutom, om vi följer vad Romarbrevet skriver. I Efesierbrevet 5 så skriver Paulus, bli därför Guds efterföljare. En lite mer direkt översättning skulle kunna vara, imitera Gud som hans älskade barn. Och lev i kärlek som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Vänner, det kan inte finnas, det får inte finnas ett vi och ett dom i Guds rike. Det ska bara finnas vi. Alltså människor som inte ännu har tagit emot Jesus är inte mindre älskade av Gud. Och bör inte vara mindre älskade av oss. Det är så lätt för oss att hamna i liksom de här, sätta människor i fack. Lite så. Men det är liksom den här, det här tjänandet, det här utgivandet av kärlek och om, alltså omhändertagandet av utsatta grupper, det ska inte finnas där för att vi måste eller för att vi liksom annars kom, det är inte, Gud sysslar inte med tvång. Han gör aldrig det. Det ska vi få växa fram ifrån kärleken till Kristus. Alltså, jag har ju fått den här kärleken. Det är samma anledning. Jag har fått den av Gud. Jag ska ge det vidare. Precis som Israels folk fick kärleken av Gud och skulle ge den vidare. Var ett exempel för alla folk. Ska vi vara det nu? Jesus talar om en kärlek som liksom inte... Och det är det här som vi i vår kultur också får tufft att jobba med. Han talar om en kärlek som liksom inte förväntar sig saker och ting tillbaks. Lukas 14 och 12. Han, alltså Jesus, sa också till den som hade bjudit honom, han var hembjuden på middag. När ni bjuder på lunch eller på middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaks och det blir din belöning. När du bjuder till fest så bjud fattiga, handikappa, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Så det är på något sätt det här som är exemplet. Hur mycket kan du ge tillbaks till Gud? Ja, ganska lite jämfört med vad han har gett. Var likadana. Ge ut till alla. Och det här är vi ju inte normalt vana med. Vår västkultur är ju väldigt mycket quid pro quo. Alltså, jag ger dig någonting så får jag någonting tillbaks. Hela vår ekonomi är uppbyggd på det här. Du får något av mig för att jag ska få något av dig. I vårt fall så råkar det vara sedlar och så får jag en vara eller en vara. Vi sysslar inte med byteshandel så det är fruktansvärt mycket. Men hela vårt system är ju liksom, jag får något för något. Jag får väldigt sällan något för inget i vår kultur. Och det här färgar ju på oss också. Så här säger ju, du säger ju liksom Jesus att, men så här ska det inte vara. Matteus 5, bergspredikan. Vi hoppar in mitt i, eller mot slutet, i vers 38 och säger Jesus, ni har hört att det är sagt öga för öga, tand för tand, alltså någonting för någonting. Där är du ur den negativa bemärkelsen. Han säger, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd också den andra mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå en mil så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivarna det också? Om ni bara hälsar på era bröder eller systrar, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Känner ni er dömda än? Nej, härligt. Det Jesus säger, om vi ska parafrasera det lite grann, är Gud behandlar alla lika. Solen får skina på både onda och goda. Han slösar regnet både på onda och goda. Var likadant, slösa er kärlek på alla människor. Och Jesus levde så här. Och den första kyrkan levde så här. Inte bara i Jerusalem. Man levde den här, vi ska betjäna andra. Livet, den liksom, den självutgivande kärleken exemplifierades av kyrkan. Och det är en av de absolut största anledningarna till att tillväxten var så fruktansvärt stark. Alltså det finns människor som har forskat på de här sakerna. Liksom det finns sociologer, socionomer, människor som liksom inte nödvändigtvis är kristna som har tänkt att men hur kommer det sig? Att en liten obskyr sekt från ett litet pluttland i bakvattnet någonstans av romarriket på ett par hundra år spred sig över hela den då kända världen. Och det var väldigt mycket för att alla behandlades lika. Man lyfter upp exempel som att det, liksom, det fanns inte de här skillnaderna som det fanns i samhället mellan män och kvinnor. Första kyrkan var väldigt jämställd. Paulus säger ju i Kristus att man varken man eller kvinna, fri eller slav, jud eller grek. Alltså det fanns alla människor är lika älskade av Gud. Vi ska bara älska människor. Vi ska ta hand om dem. på flera områden, på flera ställen, så var det så att när städer liksom kom i epidemier, när det liksom blev pest och folk dog som flugor och de rika sticker, och med de rika menar vi också läkarna, drar från stan, så finns det gott om exempel när kristna stannar kvar och till och med vandrar in i sådana städer för att ge sina liv, för att ta hand om de sjuka. Det är klart att när sen pestutbrottet var slut så fanns det ju en majoritet av kristna kvar i stan, för alla andra hade ju stuckit. Och de sjuka som överlevde, de var ju inte särskilt svårövertalade när man hade demonstrerat hur Jesu kärlek funkar. Men det var många som dog. En av anledningarna till att vi vet det här, det är att den romerske kejsaren Julian skriver i ett brev till en överste präst i Galatien och klagar över att hedningarnas diakoni är så dålig. Alltså han uttrycker förakt för galileerna, som han kallar dem, den judiska sekten. Men det är ju tydligt att de tar inte bara hand om sina fattiga bättre än vad vi tar hand om våra fattiga. De tar ju faktiskt hand om våra fattiga mycket bättre än vad vi tar hand om våra fattiga. Och han uppmanar alltså hedningarnas prästerskap att göra likadant, för vi förlorar ju. Ett hyfsat bra exempel på att älska människor in i Guds rike. Och här faller ju min bild av diakoni som någonting som inte har med evangelisation att göra. Det har ju bara med evangelisation att göra. Det har ju enbart med sättet vi ska sprida Guds rike att göra. Det är på det här sättet vi exemplifierar vem Gud är. Genom att ta hand om dem som behöver det. Gästfrihet eller diakoni eller vad vi nu väljer att kalla det för. Kom ihåg vad ordet för gästfrihet var. Främlingskärlek. Det är själva kärnan i Bibelns budskap. Från det gamla testamentet till det nya testamentet. Nu är det dags för fika.